Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Idag blir det folkmusik It Girlande med Sara Parkman. Och vi pratar om tro, porr, fiol och att imponera lite på sina föräldrar. Det borde ni lyssna på, speciellt du pappa. Idag tycker jag verkligen att du ska lyssna på min podd pappa. Välkomna till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Check one, check two.
Ja, det ska bara... Alltså, varför... jag hatar det här. Man vill liksom inte skicka iväg det här till Gabby. Och hon bara... Kakan, vet du vad? Det var fyran hela tiden.
Men
är det... Det ser jättebra ut. Men gör du ska det. Luta mig tillbaka, Sara Parkman.
Okej.
Okay. Och så ska jag fråga dig... Jag vet, man är ju miles away. Men alltså, jag kan inte ens minnas när jag inte visste vem du var.
Men du visste ju inte vem jag var 2001.
Nej, precis.
För vi träffades kanske första gången 2002.
Är det sant?
Ja. Jag vet, men jag tror att vi har pratat om det här för länge sedan. För jag tror jag gick i sjuan eller åttan.
Men sluta.
Och var hälsa på min stora syster som bodde i Stockholm. Och så jobbade du på Lava. Så jag kom dit och skulle pyssla. För det visste att de tuffa alternativa ungdomarna i Stockholm gick på Lava. Så det, jag gick dit själv. Och så gjorde jag typ ett tygtryck. En t-shirt. Och typ en anteckningsbok. Ja, man kunde pyssla. Då minns jag att du hjälpte mig. Och vi hade likadana manchesterjackor blåa från Polon och Pyret.
Inte sponsrat, men ni ska ändå veta.
Och så pratade vi och så hade du dreads. Och jag tyckte du var så himla snäll och tuff.
2003 kan detta ha varit. Och jag jobbade inte ens på Lavet, utan jag hängde bara där. Tog mig an unga tjejer. Det lät lite fel, men ja. Och vet du vad? Den där jackan blev stulen sen för att vi hade inbrott i vårt... det var ju en vuxen jacka.
Ja.
Som det finns också... Jag hade en sån när jag var liten. Mm.
Jag har kvar min som ett så här... Det här är en jacka jag behåller för det är min liksom en minnesjacka. Oh.
Men precis. Och då... Men vadå? Hur bibehöll vi någon slags kontakt?
Men det gjorde vi nog inte. Men du gjorde något starkt intryck också för att jag typ berättade att jag kom från Härnösand. Och du kände en från Härnösand. Ja. Som var Lill Furudals stora syster.
Ja, precis.
Ja, så då... Och sen, men det var, för jag tyckte det var så fruktansvärt läskigt att gå dit. För att det kändes som att alla var så tuffa.
Ja, men alltså jag tyckte också att det var läskigt. Så att du kan ju tänka... Ja. Fy fan vad modigt.
Ja, men jag utsatte mig väl för sånt.
Ja.
För det var ju ändå tufft.
Därför... Och du var alltså 13 år?
Jag tror det, eller 14, 7 eller 8 måste jag gå till.
Hur gammal är du nu?
30, fyller 31 om en månad.
Mm. Otroligt.
Ja. Så det finns ju en företid.
Wow alltså. Men sen så bara dök det upp lite här var. Mm. Och nu är du vid Sara Parkman.
Det finns ju en till, min tremänning också. Men det...
Hon är inte här idag.
Nej, det är
så.
Inte.
Men alltså var nu, du berättade precis innan vi innan jag gick på toaletten och smörjde in mig med tvål att du hade legat och gråtit i din ateljé.
Ja, men det är ju sjuka tider.
Det är sjuka tider,
både
alltså.
Fysiskt och psykiskt.
Mm.
Ja, men ja, nej, men det är känslan av att ens yrke har raderats på typ en eller två veckor. Och första dag, eller någonstans är det ganska skönt att man plötsligt har massa tid, för allt är så produktionsstyrt hela tiden.
Mm.
Så man har hela tiden saker att göra och man är så här, papp, papp, papp. Och nu så kan jag över fjol, jag började läsa böcker igen, jag kan sitta och skriva.
Mm.
Men sen är det liksom när man är inne på dag 10 så bara, men mitt yrke är ju också att möta andra människor.
Ja, och spela tillsammans med andra.
Ja, och Och eftersom man inte heller vet när det tar slut. Om det hade varit så här, men det är 3 veckor. Bra, då kan jag göra en plan. Jag kan ha mina rutiner, men det här kan pågå. Jag vet inte liksom, om alla mina arbeten ställs in i sommar. Jag kanske inte kommer ha någon inkomst. Allt är väldigt osäkert. Och så känns det som att den stora faran är att det kommer en stor våg av meningslöshet. Och det var det som hände igår. Och det är väl den som man måste mota i grind. Och så får man hitta på saker. Men det är svårt när liksom själva botemedlet är att vi inte ska vara sociala. Och där jag alltid finns styrka är det gemensamma. Det är kollektivet som är grejen.
Verkligen.
Och nu är kollektivet snart förbjudet.
Ja, det är helt stört. Alltså, men det, jag tänkte, du är ju verkligen en perfekt gäst generellt. Men speciellt nu, in coronavirus times. Alltså att du är ju den frilansande konstnären som... Alltså, konstigt nog, det här har liksom inte påverkat mig skitmycket, för att jag har så mycket, allting är så liksom, eller mycket baserat för mig på nätet med liksom Instagram och min blogg och ja, det här är väl nätet på något sätt. Det går ut på nätet. Men jag menar, som konstnär, där ser det inte rikt ut just nu, om man säger så.
Nej, och det drabbar ju liksom alla från toppen till botten. Alltså det är en vän som liksom internationellt erkänd konstnär och som ute har stora liksom utställningar i hela världen, som bara, nej, allt är inställt. Det finns ingen backup för någonting. Alltså, även om du är jätteframgångsrik eller om du spelar afterski-gig, skämt åsido, så är liksom alla drabbas och ingen har någon slags backup. Att vi lever ändå på något sätt utifrån kapitalismens kniven mot strupen ideologi hela tiden, så att alla faller.
Ja, men och jag hörde i morse på Ekot. Ja, men att vi ska försöka efter... Ja, men det var någon lösning som skulle försöka efterlikna en mall i USA. Att så sa reporten, ja, där är ju många som verkligen bara lever på sin senaste paycheck. Jag bara, vem fan gör inte det?
Mm.
Vem lever inte på sin senaste paycheck? Alltså, vem har råd att lägga undan pengar?
Mm. Nej, men jag tänker att det är så. Jag har ju faktiskt gjort det sen jag flyttade hemifrån. För jag bestämde mig att jag skulle bli musiker. Så tänkte jag, kommer aldrig i mitt liv kunna överleva på det här. Och mina föräldrar kommer aldrig kunna köpa mig en lägenhet. Och jag kan inte låna pengar. Jag måste, så att om jag har fått stipendium har jag sparat. Och sen har jag verkligen levt snål. Ja, men det också handlar om att jag har ekonomisk panik. Och inte kommer från en bakgrund där det finns speciellt mycket pengar.
Vi har haft samma här.
Andra saker, men...
Det är bara för att vi har teologpappor.
Ja, right? Där de också är skitglada över att inte ha... Så här, yes, jag har den lägsta lönen i hela Härnösandstift. Och vi sålde vårt hus när det var finanskrasch förra gången. Så Sara, kan jag få låna pengar av dig? Det är liksom min uppväxt. men så jag själv har ett litet sparkapital som gör att jag inte ska sitta strandad. För jag tänkte, det här kommer hända någon gång. Men jag tycker så jävulst... med hela så här, kapitalismen som visar sitt fula sattryne just nu. Vi är så skolade att vi inte ska göra det. Vi ska leva hand ur munnen. Därför att hela liksom, idén är att vi belånar oss. Vi köper saker som vi egentligen inte har råd med. Vi köper bostäder vi inte har råd med. Vi tar sms-lån. Vi lever ut... Och så är
de där sms-lånen har jag tänkt på nu. Alltså, när det inte handlar om att så här, köpa en stor tv, utan att överleva. Leva.
Nej, men och jag tänker att det är hela ideologin också så här med jorden, att vi lever utöver våra resurser. Alla vet om att det är dåligt att konsumera och flyga, men vi gör det ändå. Jag gör det. Och det är samma med pengar. Och nu så blir det så tydligt vad det gör. Så här, en veckas efterfrågan är borta, då faller allt. Och plötsligt så fattar man så här, men tänk om jag inte kommer kunna betala min hyra. Och så kommer det vara för jättemånga människor. Och istället för att... Så här, Jag hoppas ju att det kommer bli någon slags omställning om vi ser på till exempel kulturskapande, att det inte heller är bara man ska leverera olika produkter som ska säljas, utan kulturskapande är också ett sätt som vi gör, som vi är.
Att skapa. Ja, det har jag svårt att tro, men folk vill så gärna köpa en produkt liksom. Men hur såg ditt liv ut innan corona? Du är folkmusiker, så kan man ju säga, va?
Ja. Så att majoriteten av mitt yrke är att spela, åka runt framförallt i Sverige och spela. Träffa många människor, göra konserter, bo på halvschabbiga hotell, käka en pad thai.
Och låter helt underbart.
Ja, men det är underbart. Jag fattar, ibland kan man ju bli extremt trött på att man aldrig är hemma när en syskon fyller år eller att man liksom är på evig turné. Mm. Men nu när jag inte får åka, då är det som att jag har ont i hjärtat av tanken att här, jag kan inte åka spela i Jokkmokk där jag också skulle hälsa på vänner. Eller jag kan inte fara till Göteborg och spela där jag också har kusiner.
Men vad är det, hur liksom, är du uppvuxen bland spelmän? Eller vad, alltså, den där kulturen för mig är så spännande.
Nej, jag är inte alls uppvuxen bland folkmusik. Det är som, jag är uppvuxen, först så växte jag upp i Rättvik i Dalarna. Mm. Där var det hur mycket spelmän som helst. Men min familj kom från Västernorrland. Vi var inte från Dalarna. Därför hatade jag allt som hade med folkmusik och folkdräkt att göra. För mig var det en symbol av Rättvik som en protektionistisk och patriotisk plats som man inte fick komma in i.
Och så ni blev inte välkomnade där, eller?
Nej, vi var liksom, mina föräldrar jobbade på en kristen kursgård som såg som någon slags freaky, hippie ställe.
Ja.
Men sen när vi flyttade hem igen till Härnösand, när jag var 12, då hittade jag en skiva som heter Prog Hits, A, B och C.
Oh.
Och så började jag lyssna på prog. Och jag drömde om att få leva på 70-talet.
Haven't we all?
Jag vet.
Men hade dina föräldrar konsumerat sån alltså proggkultur?
Nej, absolut inte. Jag är uppvuxen jättemycket med musik, men då är det kyrkans musik. Och alla sätt och vis. Liksom. Klassisk musik. Min pappa hade på jättemycket med sydafrikansk kristen musik, för han bodde där på 80-talet. Alltså, men inte med folkmusik. Mm. Men sen genom proggen så började jag fatta att det var coolt med folkmusik. Men i Härnösand fanns det inte heller riktigt några som spelade. Det är liksom en tjänstemannastad, så där är det mer klassisk musik och jazz och sånt.
Men hur fan nosar du upp det här då? Kände du bara, fiol, that's my thing?
Ja, men det började jag spela när jag var 7, för jag tyckte det var ett vackert instrument.
Där han driver en ung kvinna.
Ja, men och så sa jag det till min pappa som också fattade att det är väl något bra. Så han gav mig en fiol. Mm. Hade jag sagt att jag ville dansa ballett så hade det inte hänt någonting. Men musik är en del liksom av det parkmanska arvet. Men sen, ja men så folkmusiken liksom var, för mig var det som någonting politiskt och spännande och med proggen. Och så finns det en festival i Näsåker utanför Sollefteå som heter Urkult. Så dit åkte ju alla, oavsett om man var intresserad eller inte. Man åkte dit för tupa eller gå på festival. Och det var lagom nära så mamma vågade släppa vägen. Och då började jag fatta så här, aha, den här musiken kan vara mycket mer. Och så hittade jag lite olika band så här.
Men hade du börjat spela folkmusik då på din fiol?
Nej, på kulturskolan spelade jag mest klassiskt. För det var det ens lärare höll på med. Men jag plankade väl någon låt själv. Men sen i nian så började vi spela ett band. Några som jag hade träffat på kulturskolan. De var skittuffa metal- och hippietjejer på en annan högstadieskola. Och så frågade de om jag ville vara med i ett band som skulle spela lite så här, trummor och flöjter. Och de gillade också Urkult. Så då startade,
fantastiskt.
Ja, då startade vi ett band som hette Kra. Och vi var 6 stycken tjejer och vår första cover var då från Träd, gräs och stenar.
Oh.
Arbete och fritid. Och sen var så folkrock. Och sen började vi upptäcka folkmusik tillsammans. Och sen var det jag som till sist blev liksom frälst. Så efter gymnasiet så flyttade jag till Malung och gick en folkhögskola där. Som var liksom folkmusikens hjärta eller spelmansrörelsens. Liksom, ska du hålla på med folkmusik ska du gå på Malungs folkhögskola. Och då började jag liksom fatta att det var en subkultur. Jag började förstå skillnaden på vals och polska. Och de här spelmännen, de här kvinnorna, de här gubbarna. Du vill säga hela liksom... Men
jag har fördom om folkmusik, att man föds in i det på något sätt. Ja, min pappa gjorde det, min mamma gjorde det.
Mm.
Om man nu har straighta föräldrar, vill säga. Att man liksom... Är det svårt att komma in som du gjorde?
På ett sätt så var det det, för att det är väldigt många som... Alltså det går genom familjer, oftast man kommer från... landskap, typ Dalarna eller Hälsingland, där också finns en sån levande kultur av spelmanslag och många håller på. Och det finns mer landskap än Dalarna och Hälsingland. Västerbotten är bra på det. Ja, Skåne, Småland.
Skåne, har de det?
Ja, men det finns ändå en ganska stark ungdoms... där man har så här ungdomsföreningar och sånt där.
Jaha.
Men samtidigt så... Vi har ju liksom i Sverige det här folkbildningssystemet. Så att jag flyttade till Malung och kunde egentligen ingenting om folkmusik. Jag kunde några låtar.
Du kunde bara spela riktigt bra fiol, eller?
Ja, jag var bra på musik.
Ja.
Liksom. Men jag kunde ingenting om genren folkmusik. Men då blev jag rumskompis med Samantha och Landers. Och hon var i stort sett utkrystad i tretakt i Järvsö. Så jag minns att vi hade så här en låt om dagen. Och hon bara, nej men det här är polska, det här är vals. Och så fick jag lära mig.
Nej, men hon blev som liksom din lärarinna.
Exakt.
Och för ni har ju liksom, eller ni kanske fortfarande har ett band ihop.
Ja, vi spelar ihop. Sen 10 år.
Gud, det här är så underbart.
Alltså hon var ju liksom, hon lärde mig allt. Och sen så, jag tror att jag kom och lärde henne andra saker som inte hon kunde. Som var kanske så här, jag var arg och tuff feminist. Ja. Och så liksom slog vi våra påsar ihop.
Perfekt.
Men vi har ju det här skolsystemet, så att jag tycker att man kan ju gå i skolan och lära sig folkmusik. För det finns så många fina lärare som vill lära vidare. Och...
ja, men alltså folkhögskola, liksom systemet är det finaste vi har.
Jag älskar folkhögskola. Absolut...
högern är ju inte jättepositiva i folkhögskolor. Jag undrar om de tror att det bara liksom sitter massa så kommunister och röker gräs.
Jag tror
och
det.
Läser Marx.
Det är fördomen sedan 70-talet.
Vilket folk absolut gjorde på min folkhögskola. Men är det så fel?
Vi drack brännvin special och klädde ut oss. Och typ, man har ju stundtals skittråkigt. Aha. För att man är så isolerad. Gud. Men det är det jag kommer på nu också i den här corona times. Just det, den här tristessen gör ju också att man kommer på en massa roliga idéer. Jag minns att vi så här, släpade upp högtalarsystem på taket och väckte folk 6 på morgonen genom att sjunga. Och liksom...
var det då folk som inte gick folkmusiklinjen?
Nej, men det folkmusiklinjen, vad kan man säga, ägde i Malungs folkhögskola. Så vi tog ju mest plats. Och vi liksom ordnade så mycket olika maskerader. Jag klädde ut mig till en tampong. Klädde ut mig till en valross. Alltså, det ballade ju ur.
Ja, man har ju så mycket tid på de, liksom, när man bor på internat. Mm. Det gjorde jag också. Så man... nej, men alltså, idéer föds. Och dör, som tur är. Men fan, det är en sån... jävla chans. Jag älskar att gå på folkhögskola.
Men också folkbildning, att det är både så här, du kan lära dig bli jätteduktig på att göra tändsmycken. Men du kan också plugga upp dina gymnasiebetyg. Ballade du ur när du var gymnasist, så kan du faktiskt få chans att plugga igen. Och du möter folk som du inte hade. I min klass var det liksom, den äldsta var 70 och den yngsta var 19, som då var jag. Och typ så här, och så hade vi Pippi och Maggan, som var två härliga, riviga kvinnor från Stockholm som hade tagit sabbatsår för sina plugg. Och Maggan var så barnmorska, så hon fick agera liksom ungdomsmottagning typ. Så...
jag tror jag klamydia det.
Ja, men typ, jag fattar inte tampongen. Tryck bara, tryck.
Nej, men... men har du politiken med dig hemifrån?
Ja, det skulle jag säga. Ja, absolut. Jag är som sagt då från ett väldigt kristet hem. Men den här liksom kristna, solidariska... så här, min pappa är ju absolut inte uttalat vänster. Jag tror han röstar på Folkpartiet. Men det finns ingen som jag känner i praktiken som är så mycket socialist som han är i sitt görande.
Det där är jävligt speciellt.
Är det samma med din pappa?
Nej, han röstar inte höger. Och han skulle säkert bli sur om jag sa det. Men... han kan vara lite där svennig ibland med att han inte säger vad han röstar. Jag tror att han röstar på sossarna.
Ja, pappa vill ju inte heller säga. Det här är min egen analys.
Han kanske inte heller lyssnar på underhuden, vad vet jag.
Förmodligen inte.
Men jag kommer ihåg en gång när jag ringde honom på liksom valdagen och frågade vad han röstat på. Så sa han sossarna, och då skrek jag sviker och la på luren. Alltså, och det här var ju liksom inte när jag var 19, utan det här var kanske förra valet. Alltså, jag var en vuxen person.
Sen dess han inte vågar säga vad han röstar på.
Nej, jo, min pappa är inte direkt rädd för mig. Nej, men vi har... nej, men de är ju liksom kristna, gamla vänsterpersoner. Och för mig har det ju bara varit helt självklart att den kombinationen är den mest naturliga. Men också eftersom jag tycker att alltså min tro typ är så. Den är solidarisk, och det handlar om att ja, men såna basic stuff, typ att alla är lika mycket värda. Jag är uppfostrad väldigt antirasistiskt till exempel, och att alla ska med, och man gör inte skillnad på människor, och solidaritet kan vara sånt slitet ord, men jag tycker verkligen att det är så här, ryggraden i min tro, eller den tron som vi är hemma. Nota bene ändå att mina föräldrar är katoliker. De kan ju vara psycho.
Men... alltså, det är så läckert med katolicism när folk är det.
Både och, va?
Jo, det är det. Men det är så... det är roligt när det också... jag vet inte, för mig är det exotiskt.
Men, ja, det tycker jag med. Men jag tror också att de är konvertiter. Jag tror att konvertiter ibland kan vara ännu mer konservativa. Just för att alltså kanske bli godkänd. Fan vet jag.
Men
jag
är ingen
teolog. Jag hoppade ju av mina teologistudier. Men min pappa är ju inte präst heller.
Jag sitter ju nu i coronakarantänen och läser teologi för att jag har inget bättre för.
Vad läser du då?
Teologin genom seklerna är en grundkursbok som jag lånade av pappa i somras. Jag har också läst 10 sidor, men det är så spännande. Oh. Alltså, religion och trosfrågor är ju fruktansvärt intressant. Och av alla de här, det är också det du nämner så här. Ja, men vad betyder solidaritet? Vad betyder politik i relation till religion? Mm. Vad betyder det nu i de här kristiderna? Mm. För att vi också typ måste härda ut att vi lever i en ovisshet. Ja, men då, människor har levt det här förr. Mm. Att vi har haft det så fruktansvärt bra de sista åren i Sverige, i den västerländska kulturen. Mm. Men kris och trauma och hemskheter är på något sätt egentligen grundinställningen för mänskligt liv. Och sen då att läsa de här teologiska idéerna om vem är Gud, vad är godhet, vad kommer ondskan från, världen är ofullständig, hur förklarar vi det? Jo, vi hittar på en teologisk modell som särskiljer en Gud från en annan idé. Allt handlar om att hitta mönster för att förstå livet, och det är så jävla tröst.
Ja, och vi har ju haft 1000 samtal hemma om tro och Gud och vridit och vänt på allting. Min pappa är också religionspsykolog. Det är inte som att han håller på med Gamla testamentet. Han är ingen sån teolog, utan han är he's a cool theologist. Nej, men han brukar säga typ så: i den här världen som är liksom så ful och jobbig och fruktansvärd, är det inte bara lite skönt att få tro då?
Jag vet. Det kommer jag ihåg, en ungdomspräst sa också till mig när jag var 15. Och bara, ja, men alltså, det är ju roligare att tro. Och så känner jag, ja, det är ju det. För vad vinner, vad gör det lättare för mig om jag inte tror? Om jag är så kritisk och cynisk till så fruktansvärt mycket. Och då får någonting bara, ja, men jag väljer att tro att det finns en skaparkraft. Det finns någonting.
Ja, men jag tänker också, men för dig och mig som är såna politiska personer som har det som genomgående analys i typ allt man gör.
Mm.
För mig har det i alla fall varit så att, du vet, när jag var så här, men du vet, var i så anarkistpunksvängen, vilket jag ska säga att mina politiska värderingar har ju inte ändrats någonting från det. Det är bara att jag kanske har klippt mig. Att försöka liksom kritisera det där med att tro är att liksom väldigt patriarkalt, bla bla. Så jag har ju aldrig upplevt det, men samtidigt så jag har aldrig sett tron som ett val.
Nej.
Alltså, jag väljer inte att tro. Jag tror, eller som jag brukar säga, jag vet. Gud, nu låter jag riktigt frikyrklig. Men alltså, det har typ aldrig varit ett problem för mig att vara troende.
Nej, men det är intressant att det inte är ett val. För det kanske är det som är också i vår modernitet, att vi är så fruktansvärt rationella.
Mm.
Jag väljer att klippa mig. Jag väljer att rösta. Mm. Jag väljer att konsumera. Jag väljer. Och sen så finns det också, och det är därför jag tror att det ibland blir så svårt också när människor som inte är troende ska möta andra personer som är troende. Mm. Men du kan ju välja. Nej, och så bara, nej, det handlar inte om det. Jag tänker så här, i relation till när svennar ska diskutera islam.
Gud, ja.
Att det är så genant, därför att de som vill diskutera islam mest är sådana som inte heller har någon som helst koll på kristendom eller på Sveriges relation till kristendom. Och då blir de så jävla okunniga när de bara, men du kan ju välja, ta av dig den där. Ja, det är klart att man kan välja om man vill.
Pratar du skånska nu?
Ja, det gjorde jag.
Alltså, bring it on. Det är
men,
sant.
Men hur, så här, du kan ju välja om du ska bära sjal eller inte. Som att, och att det är, som att det är ett rationellt val man gör. Men tron är ju någonting som är privat, som är så fruktansvärt sårbart, som är liksom en del av människors innersta.
Mm.
Och det fattar inte folk som inte har en relation till tro.
Nej.
Som gör att när du kritiserar någon annan så kritiserar du dens innersta. Det är därför som jag tänker så här, ja, men rondell, hunden, Mohammed, karikatyrer, alla de här sakerna.
Det är ett sånt jävla övergrepp.
Ja, för det handlar, och sen är det så här, det är klart att yttrandefrihet är viktigt, och det finns absolut ingenting att försvara att människor brukar våld tillbaka. Men det är en kränkning, för det är som att säga, ja, men din mamma är en jävla hora. Eller vad man
triggervarning.
Vad säger du?
Triggervarning.
Ja, hora.
Ja, men, men också så här, personer som ifrågasätter islam, är det också folk som har kompisar som är muslimer? Nej.
Nej.
Alltså, för mig har det varit min tro, när jag är med personer som kanske har föräldrar som inte är från Sverige, alltså människor som är kanske från Mellanöstern eller så här, delar av Afrika, då är det ju liksom inte så konstigt att vara en troende person.
Nej.
Alltså, där känner jag mig så, alltså i de, där känner jag att min tro är så himla mycket mer så normal, typ.
Nej, men jag tror att människor som har en tråd lättare att mötas och förstå varandra. Bara, just det, du fastar så här. Jag är ju fasta nu inför påsk. Jag tycker också det är fruktansvärt nu med... Alltså, jag kommer inte kunna resa från Stockholm för att fira påsk. Det är min bästa högtid.
Och min med.
Jag vill fira det med min familj. Jag vill gå i kyrkan. Jag vill få ha långfredagsångest. Jag vill stå lördag natt på påskaftonen och så här, stå först utanför port och bara... Kristus är uppstånden, jag sannoliken han är uppstånden, jag vill gå in i kyrkan, det är ljust, alla sjunger härlig i jorden. Mm. Och typ, det är för mig ett sätt att fatta året, ett sätt att förstå våren. Okej, okay, det kommer ett liv, om det är någon gång på nytt som jag behöver fatta att det kommer en vår, att det finns, att livet alltid segrar, så är det också nu.
Mm.
Det är nu liksom när vi på något sätt står vid krisens jävla rövhål, så är det också som att man måste veta att det, ja, men så här, vi är i ovissheten. Men det finns en uppståndelse. Och sen om Jesus stod och uppstod, om det är sant eller det spelar ingen roll. Men jag behöver symboliken för att palla. Och nu ska jag sitta i Stockholm.
I ditt jävla kollektiv där ingen är troende säkert.
Nej, och så ska man livestreama någon gudstjänst digital på Facebook. Och så känns det så fattigt.
Men du, är din pappa präst?
Mm.
Alltså Svenska kyrkan präst?
Mm. Och farfar också. Och farfars far. Och
nej.
Pappas morfar. Och mamma är diakon. Och farmor var diakon.
Har du syskon?
Ja.
Vad gör de då?
Min syster är textilkonstnär.
Oh.
Väver. Väldigt bra.
Gick hon på Konstfack eller?
Nej, hon gick på Handarbetets vänner. Oh. Så har de en vävgrupp som heter Studio Super 7 som är briljanta.
Åh gud, jag älskar väv.
Ja.
Det är min dröm att gå på väv faktiskt.
Ja, Miriam är svinbra. Jag är så stolt över henne.
Men gud, två sådana kreativa bra barn.
Mm. Och sen är jag två stora syskon som är låsmed och arkitekt. Så det...
Wow. Det är också ändå ganska kreativt.
Ja, det är det. Men det är väl, om det är någon som skulle bli präst så är det ju jag.
Mm. Jag har också gått i de där tankarna.
Mm.
Jag har liksom ingen relation alls så där till kyrkan som du har.
Jag tänker att det inte är helt lätt att ha det heller.
Nej. Men du vet, jag har aldrig gått i kyrkan. Vi har aldrig gjort, alltså mina föräldrar, min mamma konverterade när jag var 12 och pappa när jag var 22. Och de går ju i katolska kyrkan.
Mm.
Men, ja, inte nu då. Men jag har liksom inte alls, känner mig inte, jag önskar att jag kunde känna mig lite mer hemma i kyrkan.
Men någonstans så önskar jag samma. Och att det är ett problem att så här... För jag är uppvuxen dels på en kristen kursgård där det fanns ett kapell. Så jag gick ju inte varje dag i kapellet när det var andakt. Men ändå är det ganska regelbundet. Och varje söndag, för att mamma och pappa gick ju. Så jag är verkligen uppvuxen med att typ käka tablettask på ett kyrkgolv. Och rita i mammas kalender för att man var ostimulerad. Och jag också, och är väldigt tacksam över den uppväxten också för att jag fick väldigt mycket musik. Men också den gemenskapen av att det är... När en församling funkar bra så är det också ett ganska klasslöst rum.
Mm.
Att du har både liksom Jamie som hon sitter med i Miljöpartiets styrelse. Hon är gift med Sverker som är KD-are. Och sen bredvid sitter Lisa som är bonmora med hennes två barn som är 60 år och har någon funktionsvariation som de bor hemma hos henne. Och sen så sitter Afra som kommer från Eritrea som har hittat till församlingen. Mm. Alltså det är en mötesplats där väldigt många olika människor som aldrig annars möts finns. Och de platserna är ganska unika.
Verkligen, men tror du att det är svårare att få till det i Stockholm?
Ja, det tror jag.
Jag tror också det.
Och jag har inte riktigt hittat en församling som jag känner. Men ibland har jag gått till Skärholmen. Där har jag upplevt att det finns här, både så 80-åriga tanter och nyanlända. Och så möts man i, liksom, i sin tro.
Under huden med Kakan Hermansson.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du, hur funkar det när man är folkmusiker? Alltså när du säger att du har dina gig. Alltså för mig är det bara att man ses i en lada och så står det liksom 13 personer där. Och så spelar de olika instrument och sen så går någon och dricker en kopp kaffe. Och sen går hon tillbaka och spelar lite. Detta är alltså från att jag på somrarna, brukar jag och min svärmor åka, vi bor på Orust på somrarna. Mm. Brukar vi åka till, är det Myckleby kyrka? Så går vi dit och så är det spelmansstämma. Så står vi där och kollar och så gråter jag varje gång för att det är så vackert.
Man kan säga att det finns, det där är ju sant, men det finns ju också mycket mer.
Jo tack, det förstår jag.
Men folkmusik Sverige är kanske, man kan tala att det finns en amatörscen och en professionell scen. Och amatör ibland används som ett nedvärderande ord, det är det inte i det här sammanhanget. Nej. För att amatörvärlden bär hela scenen. Så det finns, det är väldigt många som spelar folkmusik som kanske annars jobbar som lärare eller grävmaskinist eller snickare eller ja, man har det som en hobby. Det kommer, det är en del av så här folkrörelse Sverige. Man engagerar ett spelmanslag, ett spelmansförbund. Man,
och vad är spelmanslag?
Ett spelmanslag är när man träffas ett gäng och sitter och spelar låtar ihop. Alltså, som en, det är som en kör fast man spelar musik.
Och då är det gänget?
Ja, och man kanske är 10-20 stycken och så spelar man oftast, om man är så här, Viksjö spelmansgille utanför Härnösand, då spelar man liksom oftast låtar från den trakten och man är liksom lite hembygdsintresserade. Och de arrangerar oftast också spelmansstämmer eller konsertkvällar. Så det är en jätteviktig del av folkmusikscenen, de här liksom ideella krafter. Det här är liksom, det här är kulturtanterna. Mm. Motsvarande de som ordnar handarbetscaféer eller ABF eller studiecirklar, liksom den delen av Sverige. Men sen så finns ju den professionella scenen där man ofta är lite yngre och man har gått kanske musikhögskolan, man jobbar som musiker och då är de här, ibland spelar man på kaffekopps kaffe och fika pausställena och får också oftast ganska rimligt betalt, så det är ett bra jobb. För att de är en ideell förening som kanske jobbar ihop, de är duktiga på att liksom arrangera.
Får de också stipendier eller lite stöd?
Ja, om de är en arrangörsförening så kan ni ju söka stöd från typ Musikverket eller Kulturrådets liksom arrangörsbidrag.
Gud, men alltså, det är verkligen what keeps Sweden running, det här.
Oh ja, verkligen. Det är liksom den dolda kultursektorn, den ideella. Men sen är det professionella som jag ändå tillhör. Då gör man ju ganska mycket olika jobb. Jag har jobbat mycket åt Riksteatern, så då har jag ju så här skrivit musik och manus, turnerat med föreställningar.
Som har varit också din egen föreställning.
Ja, precis. Ja. Och sen så kan man göra liksom, man gör skolturnéer eller man spelar på pensionärshem. Alltså då är man en knegare inom musikens tjänst. Och då spelar man ibland på typiska folkmusikställen. Men lika gärna kan man spela på Söderhamns teater. Eller som jag gör så spelar jag också ganska mycket på olika klubbar eller festivaler. Att man är mer av en musikscen.
Men vad är det då? Säg att du ska spela på en...
Sist jag spelade nu så var det på Folk- och världsmusikgalan, det var den sista spelningen.
Och vad spelar du då?
Då spelar jag min egen musik, för jag släppte en skiva då i höstans.
Som heter?
Vesper, apropå den kristna. Vesper betyder bön vid aftonstjärnan. Och är en del av tidigärden, alltså dagliga bönen.
Kan du inte berätta lite om Vesper?
Ja, men Vesper är en skiva som kom till under 1,5 års tid som jag gjort tillsammans med Hampus Norén som är liksom min bästa vän. Och
har han också gått på Malung?
Nej, han är kompositör från mig som vi blev vänner på Musikhögskolan. Ah. Han är inte folkmusiker. Men jag ville liksom arbeta med då det som är den första musiken som jag växte upp med, det vill säga den kristna musiken. Och det finns så himla mycket fina melodier och salmer och sånt, så jag satt och spelade mycket av dem och började skriva egen musik i relation till dem. Så kanske satte en text på ett tusenårigt kyrie.
Och sen... Vänta Sara. I might be a Christian. Men vad menar du? När du säger att du sitter och spelar, då tar du upp fiolen eller kan du spela piano också?
Ja, jag spelar piano också. Så satt och spelade liksom, kanske lite olika salmer och bara den här salmen tycker jag om. Varför tycker jag om den? Men det är en fin ackordsföljd. Så vi började göra en ny melodi och liksom... Ja, men den kristna musiken var min lera och så började jag forma andra grejer.
Pratar du nu för att jag som keramiker ska förstå?
Exakt. Kanske så här, den här leran ska vanligtvis göra ett kalk för nattvardsvinet, men jag kanske mer gjorde en mugg, du vet. Så
men du experimenterade.
Man experimenterar, man tar ett material, man känner att man har tillgång till någonting, förändrar det. Och sen så jag satt först 2 veckor i ett, så här, på ett residens i Frankrike som heter Paff. Som är så.
Ja, det där som har en stor trädgård.
Och exakt. Kan, ja. Fantastiskt fin plats, en gammalt kloster. Så satt jag där själv 2 veckor och samlade material. Sen mötte jag upp Hampus i en gammal kommunistisk skola i Estland som också var ett residens. Och så började vi skriva låtar ihop.
Men hur är det att jobba med någon som inte är folkmusiker då?
Det är jättebra, för då måste jag formulera vad jag kan. Och så möter han då i det läget och kommer med något annat. Men då får jag säga, men takten, svänget i polskan, det är så här. Och så måste jag liksom formulera. Just det, men det är ju för att ettan måste kännas tung. Vi måste ju ettan tung. Alltså jag måste förklara för någon som inte kan.
Och du är verkligen så mycket musiker.
Ja, absolut.
That's cool.
Men det är ju min profession, va?
Fy fan vad coolt alltså.
Så det är jätteroligt att arbeta med människor som inte kan samma sak som mig själv. För då fattar jag vad jag kan och jag lär mig vad den personen kan. En kompositör som Hampus till exempel är jätteduktig på form. Bara, nej, det ska inte vara 3 refränger, det ska vara 1. Jag bara, men vadå, jag älskar mig. Nej, men det blir för långt. Helheten. Så det blir liksom ett utbyte av ens olika kunskaper.
Men vad är det i din platta som är Vesper?
Namnet på skivan kom till typ ett halvår efter att vi började skriva musiken. Men då, när Hampus kom på det, skrev vi för credda honom, för det var inte min idé.
Hampus, det ska du ändå ha.
Ja, det ska du ha. Då kände jag såhär, japp, det är. Och att idén om en bön, en aftonbön för vår tid. Och så var det som att all musik och låtar som hade kommit till liksom passade in under det paraplyet. Och det blev också lättare att börja göra en dramaturgi i albumet. Och jag tycker också väldigt mycket om idén om aftonbönens funktion. Att man sammanfattar en dag. Man känner tacksamhet, men man också blickar framåt med en ovisshet. Som vi också är i nu. Att man, jag vet inte vad som kommer hända imorgon, men jag känner mig ändå trygg för att jag är sedd av Gud. Och att man på något sätt är... Det finns en närvaro i den stunden som jag tycker om. Och att jag upplever också att den typen av närvaro finns i också i musik. Apropå så här, vilka sammanhang man känner i gemenskap. Så i konserten eller i mötet att spela med någon annan, så upplever jag också att man kan komma till samma typ av sinnesro som man kan göra i en andakt eller en gudstjänst. Eller som jag tänker att människor upplever om man går på rave eller man har ett möte med någon. Liksom.
Nu känner jag verkligen att min pappa måste lyssna på det här avsnittet.
Ja,
och då känner jag, förlåt pappa att jag pratade om vad du röstar på, men vet du vad? Du har också uppfostrat mig till att bli den här personen, så att det är inte mer med det.
Nu får du lite belöning, ska du få lyssna på Vesper. Det är också en skiva som både så Joel Halvdorf som är pingstvän älskar och Marit Östberg som är queer BDSM-filmskapare älskar. Är inte det helt fantastiskt?
Jo, men jag kan tänka mig det. Det är liksom tuff och intellektuell folkmusik. Får jag säga så?
Ja, kul, smickrande.
Det kan du ha så på skivan.
Tuff och intellektuell folkmusik, Kakan Hermansson.
Under huden med Kakan Hermansson.
Det är jättebra.
Okej, men så då, men spelar du alltid din egen musik när du ställer dig på scen?
Det går ju som i perioder, för det är som att man är i olika cykler. Så nu gör jag det eftersom skivan har släppts och då finns det ett intresse. Så då har jag ett band, jag har med mig Hampus som jag har gjort skivan med, som alltid med och spelar. Och sen här med oftast 3-4 till musiker.
Så, och vad spelar de då?
Hampus spelar gitarr och sjunger. Sen är det som heter Isabelle som spelar syntar. Juan spelar slagverk. Fanny trumset. Och Ellen spelar flygelhorn.
Och alla ni ska ha betalt?
Ja, visst.
Vad får man för ett gig, Sara? Let's be honest alltså.
Ja, men det här tycker jag är jätteviktigt att prata om. När man spelar på större ställen, typ, eller så här, för om Way Out West blir av, då får vi 35 000. Det är ganska, då vi ska spela det. Det är kanske inte officiellt, men ingen vet ju någonting.
Alltså, Way Out West kommer inte bli av.
Nej.
Tror jag.
Nej, jag tror inte heller det. Tråkigt.
Ja, men då kan du lika gärna säga det.
Ja. Ja, men det är en så här stor festival. Men, ja. men de betalar inte, de borde egentligen betalat mer. Men sen så ska, om man spelar typ på en stadsfestival i en kommun, då kanske de betalar 50 000.
Och då ska det delas upp på er?
Ja, 6 musiker. Så ska det också täcka resa. Och så har man en bokningsbolag som också tar en procent. För de gör själva produktionen. Så att, i snitt blir det ungefär 3 000 per person och gig om man får över 30 000. Men i höstas när vi gjorde release-turné, då fick alla, inklusive också jag själv, 1800 per konsert. Så att, alltså det, man tjänar, man är inte rik. Man är absolut inte rik som musiker, utan tvärtom. Man liksom...
Om man inte är The Knife, typ.
Ja, men jag tror inte att... Ja, de, jo, men de är nog rika för att de har liksom placerat eller sina musiken spelar. Men man blir liksom inte rik på live. Live-musik, liksom.
Det är om man inte spelar på Coachella, typ.
Ja. Men folk förväntar sig också att man ska spela för ganska lite pengar, för det är bra...
Och typ exponeras.
Mm.
Men gick du på musikhögskola?
Mm. Här i Stockholm.
Mm.
På folkmusiklinjen.
Oh. Var det en dröm?
Nej, men det var jättebra. Men jag visste när jag sökte så här, det här kommer inte alls vara roligt. Men allt i livet är inte kul hela tiden. Jag vill lära mig det här. Och så var det.
Men vadå? Och hur, varför var det inte kul?
Därför att det är skitjobbigt att hålla på med musik och konst. För att man tvivlar alltid på sig själv. Och när du är under utbildning ska det alltid bli bättre.
Jag vet, det är hemskt.
Så att det är mycket sådär, att jag låg och grät i min ateljé igår. Det är ingen nytt under solen. Jag har mycket minne när man ligger mot en linoleummatta på en 60-talsbyggnad och gråter för att jag fattar inte. Jag tänker att jag kan inte spela. Men jag hade, det var också jättebra. Jag hade skit bra lärare. En jättefin institution. Och de är så seriösa. Man blir både såhär hantverkare och konstnär. Och du ska veta ditt arv. Och det är ganska såhär intellektuellt.
Gud vad härligt, jag saknade jag bitvis på min konsthögskola.
Mm, jag älskar också, för du har ju också utbildat i ett traditionellt hantverk.
Verkligen.
Mm.
Som jag har utövat mer än någonsin nu under de här karantäntiderna. Mm. Det är det enda jag gör. Jag går upp och sen så 7:15 åker jag till min ateljé. Och är där hela dagen.
Ja.
Min lera är liksom slut för att jag bara har jobbat så jävla mycket.
Men det är det jag tycker också är så skönt. Man kommer tillbaka till att man har ett hantverk. Mitt hantverk är att spela fiol. Mitt hantverk är musik. Jag kan det. Och det är på något sätt, det försvinner inte. Oavsett om efterfrågan finns eller inte. Så bara, ja, men jag kan ju spela ändå.
Mm.
Det är det jag kan. Och det är väl det jag tänker, om vi ska se en omställning av kulturlivet. Att det kanske är det vi också kommer tillbaka till. Att kulturen existerar oavsett om den har pengar eller inte. För det är inte det är en vara, men det är också någonting annat. Det är någonting som är mycket större.
Alltså, you can't hide from kulturen.
Nej, men om vi efter den här krisen så kommer det behövas mycket själslig tröst.
Men jag tror att folk är liksom lite skadade på sättet de ser i vad själslig tröst är.
Mm.
Alltså, jag tänker på vad man konsumerar, liksom.
Vad tänker du att folk konsumerar då?
Porr, typ.
Ja, visst.
Man får inte glömma att hälften av människorna på jorden är män. Det är kanske inte de mest intellektuellt prövade personerna.
Porren hade ökat nu när folk jobbar hemma, så att säga. Alltså, nätpedofilerna var ute och fiskade extra mycket nu, sa de på radion i morse.
Fy fan, alltså.
Ja, det är otroligt. Det är svårt att tro. Jag förstår inte, men... Alltså, jag är ju naiv. Jag tror ju att människan är god. Och så blir man gång på gång motbevisad.
Ah, gud, jag är helt tvärtom. Tänk att människor är helt... liksom... inte är så smarta, vilket de flesta inte är. Men vet du vad jag faktiskt har gjort under den här karantänen? Det låter... Jag kommer säga det och du kommer bli chockad. Och sen ska jag förklara det. Jag har faktiskt kollat på en film på Pornhub.
Jag blir inte chockad. Det finns mycket kul att kolla på där.
Nej, men det här är alltså en film som en bekant i mig i USA har gjort, som heter Shakedown, som handlar om en lesbisk strippklubb i LA. Och jag liksom, den har visats på massa filmfestivaler. Och de har inte jag varit på. Men nu så la hon upp att den ligger där på Pornhub. Jag vill liksom inte stötta Pornhub på något sätt, men jag vill gärna se den. Och den är så jävla fin.
Men jag har någon gång... Jag har inte heller fattat att det fanns i min naiva värld att jag tänker att allt är gott. Så har jag inte heller avsiktligt uppsökt då sådana sajter.
Mm.
Jag har inte varit intresserad. Men så fick jag en idé, bara, men fan, det måste, eftersom jag vet ju att det finns porr om allt. Det måste ju finnas något sådär med ormar. Och så googlade jag på det och kom in på den här. Och de var någon såhär animerad, såhär sjuka ormdinosaurier som låg med varandra. Och då var det såhär, så att jag skrattade, du vet, jag var tvungen att skicka den här länken. Bara, fan vad människan är kreativ. Tecknar konstiga monster som ligger med varandra. Och så tyckte jag att det var ganska kul. Och så kände jag, Pornhub, ja, intressant. Men det var liksom, det ungefär där jag har rört mig.
Men där får du verkligen hålla dig. Det låter sunt.
Ja.
Nej, men alltså snälla, då har det gått långt. Och man måste kolla på det där för att liksom få se en buzz.
Men det är väl det som är det sjuka med den här, att om folk har blivit skadade för att man tröstar sig själv med porr. Mm. Och det här var ju liksom också en vilja, eller som är min vilja med att hålla på med musik och också med Vesper, är ju det här behovet vi har av de gemensamma rummen när vi får känna saker. Och avsaknaden av den gör att man blir sjuk i huvudet och behöver kolla på sjuk porr. Alltså jag tänker att det finns viss porr som faktiskt är bra. Jag tycker att det finns, all porr är inte dåligt. Det finns liksom utforskande av sexualitet som jag tror också kan stärka människor. Men 99% av porren är ju sexistisk jävla skit. Men
dokumenterade övergrepp, skulle exakt jag säga.
Men att vi faktiskt, vi behöver, att vi i det här moderna samhället är sån djup behov av meningsfulla rum ihop.
Mm.
Och där.
Men är det inte sjukt då att man försöker fylla dem, liksom det, alltså det hålet i själen med att konsumera övergrepp? Alltså,
nej, men det är perversion, det är perverter, alltså det är sjukt.
Skulle man kunna tro att det skulle liksom fylla någon, alltså bara för att man får liksom någon orgasmera i någon slags maktutövande?
Nej, men det är så intellektuellt. Ja, men det är trasigt och det är sorgligt, och jag liksom känner så här, det vi behöver är ju då att samlas. Vi behöver ju möta varandra, och så kommer det här där det enda vi kan göra för att vara en hjälte är att sitta hemma i soffan och typ support your local och beställa hämtmat från någon stackars Uber-cyklist som får skitbetalt. Alltså kapitalismen, inte nog med den har fuckat våra gemensamma rum. Den har liksom gjort att vi konsumerar porr för att trösta oss. Dessutom när vi då hamnar i den här krisen som är kapitalismens fel på många sätt, så får vi inte heller ha det gemensamma när vi behöver det som mest. Och då får väl det vara någon liksom själslig prövning vi står inför, att okej, okay, vi får härda ut, för sen kommer vi få umgås, och då måste vi också fatta hur viktigt det är att vi får vara i det gemensamma.
Hur ser ditt bästa gemensamma rum ut? Förutom musikskapandet.
Jag tycker om vinterbastu, att typ gå till, alltså som i Malmö på Kallis.
Ja, men gud, alltså det är, nej, men det är mitt bästa också.
Man liksom, man går
sitter
dit
där med sina kvinnor.
Jag vet, man går dit och så står det någon 75-årig donna med en kropp som är som en stor fantastisk lerklump och njuter av solen.
Är du säker på att du inte menar mig? Ja, det var inte
man,
mig du såg.
Det kan vara det. Och så liksom den där, jag minns när jag var där sist, liksom hur den här kroppen bara står och tar emot solen och är så nöjd och älskar allt.
Ja.
Och så kommer man in i bastun och så råkar man säga att hon bara, shh. Ja. Man bara, förlåt.
Man blir alltid utskälld.
Ja. Och så bara, jag fattar, jag ska vara tyst. Och så sitter alla och delar någonting. De är i sig själva, men man är också i gemenskap.
Ja.
Och så får man ha det kalla vattnet och man får vara i kropp och i själ samtidigt, och det är inte separerat. Det är nog mitt bästa.
Ja. Och just Kallis i Malmö är också så påverkat av aktivismen i Malmö.
Mm.
Att de, dels har de kanske en gång varannan vecka,
jag
eller en gång i månaden.
Jag var faktiskt på det.
Alltså när det är liksom mer queer.
Ja,
alltså,
det var queer Kallis.
Ja, precis. Men sen har de ju också, alltså jag har ju kompisar som går på damsidan som är hen eller intergender, om man säger. Mm. Och att det är fine där, och det tycker jag är så jävla skönt.
Det är bra, för jag var på Kallis för typ några veckor sedan när det var queer Kallis.
Ja.
Vilket jag, det var så Pride-flaggan som vajade så här. Och det första som hände var att kassören bara, ja, det är lite problematiskt det här, spara kvittot om du har tillbaka pengarna. Jag bara, vadå? Och så kommer man in på den som brukar vara damernas.
Mm.
Och så var det bara massa gubbar. Ah. Alltså det var inte queer. Alltså hade jag varit transperson så hade jag känt mig extremt otrygg. Sen kan jag förstå att om man går dit i grupp, att man kan få stärkt. Man hade gått dit själv. För nu var det ju, det var mest liksom 60-70-åriga cis-kukar som satt. Och så, de här tanterna som vanligtvis stod och lapade i sig solen med stolthet, gick nu med en handduk.
Men varför måste de gubbarna vara där?
Nej, jag vet.
Varför kan man inte bara säga så? Vet du vad, Leif? Du stannar hemma idag.
Ja, eller Leif, eller att man skulle kunna ha så här, en mix-sida och en sida för...
Fast vet du vad, mix? Mix är bara till för att typ heteropar ska få gå på den där. Och de har hela världen.
Ja, jag vet. Men det var som att det var så en fin tanke. Och jag, men det blev ett mindre rum. Det blev verkligen ett annat. Och jag fick den känslan, är det här vi har lyckats göra med den feministiska queera kampen? Vi har fått till en queer baddag och så är det gubbarna som kommer och tar över, cis-gubbarna. Och så skämdes jag lite om mina egna vägnar. Och...
Det ska du inte göra, Sara Parkman.
Nej, jag vet.
Men det var... skämmas alltså. Men är det viktigt för dig att bli bekräftad av dina föräldrar i liksom hur du tolkar tro eller religiositet eller andakt?
Ja, mer än vad jag kanske har tänkt. Eller det har ju varit en kamp också att när jag växte upp så var jag väldigt aktiv i Svenska kyrkans unga. Sen började jag på musikestet och så började jag liksom hänga med musikgäng. Och då var jag inte så intresserad längre av kyrkan. Men jag har aldrig lämnat den. Mm. Men det har också varit som någon så här genans i att jag inte vill erkänna min tro. För att jag vill ändå så här, ja men jag har ju lämnat min uppväxt. Och sen, ju äldre jag blir desto mer insett, ja men... Jag är, jo okej, okay, jag tror.
Man är sin uppväxt så mycket.
Ja, och jag har också min egna relation till tro. Så jag minns när... Och jag har tänkt att jag inte är beroende av bekräftelsen, snarare att jag liksom inte vill prata med pappa eller mamma eller farfar om det. Min egna tro, utan jag vill ha hållit det liksom, satt en gräns liksom. Men jag och Samantha hade ett sommarprat för 2 år sedan.
Mm.
Och då pratade vi inte uttalat om kristendom eller så, men vi pratade om helighet och vi pratade om vad tro kan
göra. Har hon samma bakgrund som du eller?
Hon har faktiskt katolsk bakgrund. Hennes mamma är amerikan.
Mm, Samantha.
Samantha, Olanders.
Olanders.
Ja, Helsinge, amerikan.
Jag träffade väl Samantha på...
Grammis.
Ja, precis. Mm, det var det. Kändes stort, tyckte jag.
Ja, jag vet. Det var härligt att hon var med. Men då, då skickade farfar sms, han är 92, i så här versaler. Oh. Vilken trosbekännelse. Oh. Och jag bara, men farfar, det här var ingen trosbekännelse, tänkte jag. Och sen bara... Oh, men det här är intressant att när jag och Samantha pratar om det vi tycker är viktigt som man då gör om man har ett sommarprat. Mm. Vi pratar om feministiska strategier, vi pratar om folkmusik, vi pratar om antinationalism.
Gud, det känns så mycket gåshud och tårar i ögonen. Att också så fantastiskt att man kan mötas i sin tro på, över generationer. Mm. Alltså i det som är så här, essentiellt för en själv.
Mm.
Gud, okej, filosofiska rummet, back off. Men du fattar.
Jo, men det var jätteviktigt att för jag kanske har trott i min uppväxt att tron ska se ut på det här sättet. Och sen insåg jag att ja, men min tro är ju min tro. Och det var det farfar bekräftade genom ett versal sms. Och sen pratade jag med pappa om det som också sa att ja, men det är ju det som är tro. Att man inte kan man veta om biologiskt Jesus var Jesus Guds son.
Alltså, vi fick inte så mycket i det här programmet att något pris borde det här poddavsnittet vinna. Alltså.
Coronapriset.
Årets
gärning i corona.
Sara Parkman, Kakan Hermansson i underhuden.
Ja, där får inga virus va?
Hallå, du var nominerad i programmet va?
Ja, men jag fick inte priset.
Vem vann det då?
Lena Willemark och Jonas Knutsson och Mats Öberg. Mina gamla lärare, de är jättebra. Men det hade varit så himla kul att vinna.
Men alltså, någon gång kommer du vinna det där.
Ja, men jag känner mig taggad. Jag är också...
Men du är väl ändå folkmusikstjärna?
Ja.
The new it girl in folkmusik.
Ja, det är. Ta mig fan. Ja, men jag blev ju också triggad där sen på kvällen. Bara, okej, era jävlar. Ni ska få se. Men kunde inte du känna nu väl så här, musikbranschen, för fan vad rutten den är många gånger.
Jag är liksom inte i, jo, men jag är inte i musikbranschen på samma sätt. Det är som Nej. Att jag kommer att gästspela liksom. Ja. Lite då och då.
Men det, typ såhär, 9 killar gick och tog emot pris till Avicii som fick årets dans. Alltså det, hela berättelsen om honom är jättesorglig. Och jag tycker det är fint att de arbetar med såhär, psykisk ohälsa till minne av honom och så. Eller mot psykisk ohälsa. Men det är någonting med att såhär, han vinner pris igen. Och det är 9 män som går och tar emot det. De tjänar så himla mycket pengar på det. Spotify står och delar ut pris till årets nykomling. Spotify tjänar så fruktansvärt, fruktansvärt mycket pengar på det. Allt i arbete folk. Jag känner, alltså jag får typ ingenting av... att min musik finns på Spotify. Och så står de där. Det är liksom...
Finns ingenting av din musik på Spotify?
Jo, min musik finns på Spotify. Men jag tjänar nästan ingenting på att den gör det.
Nej.
Det är liksom marginellt. Och att musikbranschen är så snedfördelad i relation till resurser och vilka som gör. Och det är liksom...
Gud, alltså,
då kände jag såhär... Och det kostade också... Du kanske inte du vet om. Men 3200 kronor betalar man för en biljett för att gå på Grammys.
Ja, det är sjukt.
Det är sjukt.
Jag går ju bara när jag...
får dela ut pris.
Precis, det har jag gjort 2 gånger. Ett år till årets visa.
Ja.
Thomas Ledin, motherfuckers.
Ja, just det, med hans Höga kusten.
Ja, det var länge sedan. Mm. Och sen så nu till Amazon.
Farfar gick tåget. Det var så.
Exakt den.
Ådalen 31.
Och, ah.
Det är en ganska bra skiva faktiskt. Jag har gråtit till den.
Det har du. Men nu delade jag ut till Amazon.
Mm.
Det kan man väl säga var otroligt välförtjänt.
Ja, de är toppen. Vi spelade faktiskt vissa delar av Vesper inspelade i Amanda Petters hus.
Ah, i Dalarna.
Mm. Gud. Fick låna deras hus. Jättefina syntar.
De har verkligen jättefina syntar.
Ja, men de har massa fina syntar och höns.
Det ja, var men nu får ni knappa in och lyssna på Vesper. Och,
ja, gör det.
Ni kan också köpa skivan.
Ja, ni kan...
Det skulle vara så jävla bra för Sara Parkman just nu.
Det är faktiskt bra. Jag sitter ganska rastlös. Jag skickar fina paket. Ni kan skriva på Instagram så kan jag...
Och där heter du?
Parkis med Z.
Så bra namn.
Jag har haft det sedan jag var 14. Så att det... Alltså inte Instagram, men det är mitt smeknamn sedan högstadiet.
Precis. Då vi lärde känna varandra.
Ja.
Ja, du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och...
Med mig, Sara Parkman.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.